Herzlich willkommen. Så roligt att du har hittat till Tysklandspodden. En podcast om vårt fantastiska grannland Tyskland och människorna som bor där. Eller så kan det handla om sådana som jag, svenskar som älskar Tyskland och som på något sätt arbetar med Tyskland i fokus. Jag heter Mats Almegård och jag producerar den här podden på uppdrag av Goethe-institut i Stockholm. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på intervjuer med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det kan handla om författare, politiker, filmregissörer, musiker eller, ja, vad tycker du? Maila mats@tintenfisch.se och berätta om vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt blir det en intervju med en spännande person. Ibland är intervjun på tyska och då sammanfattar jag lite på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Jag hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i detta andra avsnitt av Tysklandspodden är journalisten och Dagens Nyheters före detta Berlin-korrespondent Jan Levenhagen. Aktuell med en biografi över Angela Merkel, kanslern som kom in från kylan, utgiven på Weyler förlag. Hej Jan Levenhagen, författare och journalist.
Hej, hej.
Vad trevligt att du vill vara med i Tysklandspodden. Du var Dagens Nyheters korrespondent mellan 2006 och 2016. Och när det var dags att sluta så sa du auf Wiedersehen i en krönika där du pratade om att de här som lägger sig i när kedjan hoppar på cykeln kommer du förmodligen inte att träffa i Sverige. Har du gjort det?
Nej, men det var, uppfattade jag lite grann som lite typiskt tyskt i positiv bemärkelse. Ibland i negativ bemärkelse när man fick ofta klagomål på sitt beteende. Så var det ju, men jag fick hjälp många, många gånger. Bland annat så glömde jag, vi hade bilen inne på en innergård med en garagedörr. I den garagedörren glömde jag mina nycklar, hela min nyckelknippa tre gånger. Och alla tre gånger var någon som tog hand om det och satt en lapp på dörren var jag kunde hitta den. Och så det uppfattade jag också som väldigt typiskt tyskt i positiv bemärkelse.
Hur kom du själv in på Tyskland som land och som kultur och politiken och allt?
Man tror att allting är tillfälligheter, men det är väl förmodligen inte det. Utan, ja, jag läste tyska i skolan i sex år och min far hade mycket med Tyskland att göra i sitt arbete. Och min syster var tysklärarinne faktiskt. Så att, men jag hade aldrig, fanns aldrig någon plan att jag, för min egen del att jag skulle bli korrespondent i Berlin. Utan det uppfattade jag nog som att det blev så, som en tillfällighet. Men någonting som jag var i efterhand är väldigt glad över.
Jag läste en intervju med dig i Journalisten där du sa att man måste ha korrespondenter på plats för att det räcker inte att läsa digitala tidningar från Sverige för att förstå vad som händer i ett land.
Nej, men det är verkligen sant och det upplever jag nu när jag är tillbaka i Sverige. Visserligen bor jag tidvis i Berlin, men jag är ändå huvudsakligen i Sverige och då tycker jag att jag tappar den här fingerspitzgefühl för vad som händer i Tyskland och framförallt den politiska debatten. För att det är på något vis luften man andas och löpsedlarna man ser och allting och människor man pratar med givetvis. Och det går inte att bevaka ett land på distans. Ja, det blir inte särskilt bra.
I den mån det finns en normal dag i en korrespondents liv, hur ser en sån dag ut?
Ja, den normala dagen var ju till att börja med då ett flitigt tidningsläsande, 4-5 tidningar, extensivt givetvis, men och sen så var det, om det inte var någonting väldigt speciellt och så fanns det alltid någon, alltså vi hade en förening i utländska journalister i Berlin som ordnade, bjöd in gäster, intressanta personer som hade någonting att berätta. Istället för att vi skulle ringa dem så var det en utav oss så fick de, och ofta var det kanske något sånt arrangemang eller så var det någon intressant presskonferens att gå på eller ja, det var, så såg normaldagen ut.
Jag tror att det var i samma journalistenintervju som du beskrev de tyska dagstidningarna som ett universitet. Vad säger du om tidningarnas ställning om man jämför Tyskland och Sverige? Hur ser dagspressen ut där?
Ja, nej, men för mig som kom ny då till Tyskland så var ju Frankfurter Allgemeine och Süddeutsche verkliga guldgruvor med sina enormt informativa texter och långa texter. Men samtidigt måste man hålla i minnet att om vi nu tar och jämför till exempel med Dagens Nyheter så är det, Dagens Nyheter har ju anspråk att vara en tidning för alla och har en upplaga på, jag har inte exakt huvudet, någonstans runt 200 000. Och om man ser då på de här två, Frankfurter Allgemeine och Süddeutsche, så har de en upplaga runt, vad är det, 400 000 kanske. Vilket betyder att det är ju tidningar som är skriven för en liten krets, en slags elit. Och det fungerar i Tyskland, tack vare att Tyskland har 80 miljoner invånare. Jag tror inte det skulle fungera i Sverige.
Om man tänker på politiken då, som du har följt noggrant under dina 10 år i Tyskland, men också fortsätter att följa det som skribent, bland annat, eller journalist i Fokus. Är det stor skillnad på det tyska politiska livet och det svenska?
Alltså där, det tycker jag nog. Jag följde ju som sagt politiken i 10 år i Tyskland. Väldigt, alltså jag följde den mer noggrant i Tyskland under de 10 åren än vad jag hade gjort i Sverige. Det måste jag säga. Och så jag tycker ändå att när man ser till exempel de här partiledardebatterna i Agenda och sånt där, det är... Jag är ganska missnöjd med dem. Jag tycker det är väldigt mycket pajkastning och att man som tittare är utlämnad till, man vet inte vad är fakta, vad är inte fakta, vad stämmer i det här påståendet och vad stämmer inte. Och programledarna är, tycker jag, väldigt passiva just i det fallet. Och jämför då med de här som jag älskade, många tyskar avskyr dem, men de här politiska talkshowerna som går i tysk tv, alltså Hart Aber Fair, Illner, Anne Will, Marschberg, jag älskade dem. Och där var det ändå ett, okej, ibland pratar de väldigt mycket mun på varandra, men många gånger var det också ett väldigt civiliserat samtal som jag saknar i Sverige.
För några månader sedan så kom den här boken ut som jag har liggande här på bordet framför oss. Kanslern som kom in från kylan på Weyler förlag. Hur länge hade du då dessförinnan brottats med idén att skriva en biografi om Angela Merkel?
Jag vet inte exakt när tanken väcktes, men vad kan det ha varit? 3-4 år sedan kanske. Däremot vet jag ju när jag vände mig till Svante Weyler, eftersom jag visste att han hade varit korrespondent i Berlin och var intresserad av Tyskland, så var det honom jag vände mig till, och det var för 2 år sedan, alltså hösten 2015, och efter ganska snabbt så gav han klartecken.
Under dina 10 år som korrespondent så var ju faktiskt Angela Merkel förbundskansler under hela tiden. Och nu visar det sig att hon skulle fortsätta vara det även efter att din bok kom ut. Vad är det som gör att hon har suttit kvar hela den långa perioden?
Ja, alltså hon som sagt var, jag hade ganska vaga begrepp om henne när jag kom. Jag hade ju sett... läst och hört om henne givetvis, men ändå riktigt vad hon stod för visste jag inte. Och ganska snabbt så, ja, för det första så, hennes biografi är ju ovanlig och fascinerande. Och även hennes politiska stil är ju ovanlig, det här opretentiösa, extremt sakliga, pragmatiska, inga personangrepp och så vidare. Och det tror jag också är ett utav skälen till att hon har kunnat sitta vid makten så länge, alltså över 12 år vid det här laget. Hon har ju varit i toppolitiken sedan 1990 utan att ha snubblat, så att säga. Och det är väl det ena. Det andra är att hon arbetar ju väldigt hårt, och det tror jag folk ser och uppskattar, och att det också är så uppenbart oegennyttigt. Det finns alltså... Det finns en slags omutlig hedlighet också hos Merkel som jag tror går hem. Sen finns det ju Just nu i det här läget så är hennes aktier, står ju de ganska lågt. Men det lärde jag mig under de här 10 åren att de går upp och ner. Att till att börja med så trodde jag, oj, nu är det snart hennes avgång i förestående här. Men man lärde sig att hon är en överlevare också. Mm.
I boken så samtalar du med en lång rad personer i hennes närhet. Dels sådana som har känt henne tidigt, men också som har lärt känna henne i politiken. Och du intervjuar Fredrik Reinfeldt som i egenskap av svensk statsminister hade ett nära samarbete med Angela Merkel. Du redogör också för hur du under en presskonferens sitter och filar på en fråga som du nog aldrig får ställa och en annan som du faktiskt får ställa frågan och som sen blir en fråga eller ett svar som hon hänvisar till på sin egen hemsida. Och så skakar ni hand under ett valmöte någonstans i någon liten småstad. Men det blev ingen intervju med henne. Jag gissar att du ändå har försökt få.
Ja, det var nästan det första jag gjorde när jag kom hösten 2006. Att jag tänkte, jag kontaktade min finska kollega då och sa att vi borde gemensamt försöka få en intervju med förbundskanslern. Och sen så utvidgade vi det där till att även gälla våra danska och norska kollegor. Så vi var 4 stycken då, som med jämna mellanrum la in en ansökan om en intervju. Och till en början förstod jag inte, och inte heller min hemmaredaktion kan säga, hur svårt, nästan till omöjligt det var. Men nu har jag förstått att hon ger ju ytterst sällan intervjuer utav det slaget. För hon vet att skulle hon ge till oss skulle hon få ge till 20 andra konstellationer kanske. Så att de intervjuer som Angela Merkel ger är ju ofta när hon själv har behovet av att säga någonting. Så hon var ju, jag nämnde ju Anne Will förut, den här tv-moderatorn som har en talkshow. Och sen var ju Merkel, tror jag, 2 eller 3 gånger när flyktingkrisen var som mest akut. Som egen gäst. Och då inbillade jag mig att det gick till som så att det var Merkels stab som ringde. Men det är bara vad jag inbillade mig.
Men särskiljer hon sig gentemot andra då ledare i världen? Eller är det alltid så här svårt att få intervjua ett statsöverhuvud?
Ja, det tror jag. I varje fall i ett land som Tyskland, som är så pass stort och så viktigt. Alltså Macron har man hört det är ännu svårare, alltså även för inhemska franska journalister. Så det utgår jag från. Och jag har inte sett någon intervju med någon svensk korrespondent med Obama, kan jag inte minnas. Så att det tror jag är detsamma över hela världen.
Titeln på boken, Kansler som kom in från kylan, låter som en anspelning på en spionroman.
Jo, det är klart det är.
Varför valde du den?
Nej, det var just det här att hon kom från DDR. Och det spelar en ganska stor roll, i varje fall i vår hur vi ser på henne. Sen så träffade jag just en person som sa att man ska inte försöka söka hennes väsen under, alltså hitta det i DDR, under DDR-tiden, hennes 35 år DDR, utan det som har präglat henne var ju att DDR försvann som statsbildning under så kort tid och så oväntat. Det är det som har präglat henne.
Det var författaren Thomas Brussich som sa det, eller refererar du till din bok. Men det måste ju ändå ha betytt någonting att hon var prästedotter i ett kommunistiskt samhälle där hennes mamma faktiskt fick då yrkesförbud på grund av sin makes jobb som präst.
Ja, absolut. Det tror jag. Kanske inte tron så mycket som det här att vara utsatt för en ständig, alltså vara observerad hela tiden. Och där man är i en situation där alla i familjen måste väga sina ord och överväga sina handlingar. Det måste ju ha präglat henne rimligen. Jag tror också att det är det som man har ju sett Merkel många gånger, att hon på något vis, och det tror jag också är ett skäl till att hon har klarat sig så länge, det här att hon kan hålla inne med sina känslor och att hon, hur hårt attackerad hon än blir, så kan hon så att säga vänta tills det är rätt tillfälle och besvara den kritik som kommer. Det tror jag har varit, det är en väldigt ovanlig egenskap också. De flesta reagerar omedelbart och tror att man måste göra det. Men att hon kan hålla in. Jag tänker framförallt på den enorma flodvåg av anklagelser som kom från det bayerska systerpartiet CSU och från partiledaren där Horst Seehofer under flyktingkrisen. Och jag var själv med i München på CSUs partikongress i november 2015 när han håller en straffpredikan över Merkel i nästan en kvart. Hon står på scenen bredvid honom och folk i salen sitter och jublar och hon tar emot det här. Och, alltså, 9 av 10 skulle ju någon intervju någon dag senare säga att det där var en oförskämdhet och så vidare. Hon sa ingenting. Hon sa aldrig någonting. Och i vetskap om att sånt alltså käbbel mellan två systerpartier, det gagnar ingen. Men att just ha den självbehärskningen, det är imponerande. Mm.
Du, i början av boken så är det ett kapitel där du redogör för 3 kriser som skakade Europa och hur Angela Merkel hanterade dem. Kan du kort bara berätta om vad var det för kriser och vad var det som var så svårt för henne?
Ja, nej, det var ju eurokrisen då som var ju en direkt följd av finanskrisen. Och sen så kom Ukraina-krisen som där Merkel tog på sig en medlarroll och som var ett svar på att det kom från i Tyskland, men från kanske framförallt från omvärlden, ett krav på att Tyskland skulle spela ett större ansvar och kunde inte gömma sig bakom USA längre och så vidare. Och det hängde ihop med att USA hade ju dragit sig tillbaka från världspolitiken en aning. Och sen sist och slutligen då flyktingkrisen. Och gemensam nämnare för de här 3 kriserna var ju att det inte fanns egentligen inget facit. Framförallt när det gäller eurokrisen så var ju här något helt nytt. Vad gör man med ett land som Grekland som är på väg mot en konkurs och då måste lämna den gemensamma valutan? Och vad betyder det om ett land lämnar den gemensamma valutan? Blir en dominoeffekt att, så att säga, de andra länderna som har skakig ekonomi kanske kommer i fokus och så ser vi hur först kanske Spanien, Portugal, kanske Italien och så rasar hela euron. Det var ju en väldig... Jag tror Merkel själv har uttryckt det som att famla i mörkret, famla i ett mörkt rum efter hållpunkter. Och Ukraina kan man ju inte egentligen säga så. Det har vi ju sett förut, den typen av aggressioner. Men det var ändå något nytt under efterkrigstiden att man ifrågasatt dragna gränser och den här typen av hybridkrig då som fördes i östra Ukraina var ju också väldigt svårt att handskas med. Och en sån som den ryska presidenten Putin då som man måste säga betedde sig ganska skamlöst, att han förnekade att det fanns ryska trupper i Ukraina. Alla visste egentligen att det fanns och så vidare. Och så sist och slutligen då flyktingkrisen som hade ju en dimension som... Och det var också något helt nytt. Och egentligen hade man ju kunnat förutse den om man hade tänkt efter ordentligt. Men den kom ändå väldigt oväntat 2015. Och den fick ju också sen följder för... Spelade ju en väldigt stor roll i det senaste valet 2017. Och om man ska skriva... Det är det som jag saknar det sista kapitlet, så att säga. Vi vet ju inte hur det kommer att gå för Angela Merkel, men jag är säker på att flyktingkrisen, när man skriver hennes någon slags bokslut eller facit, att den kommer att spela en väldigt stor roll.
Hennes uttalande "Wir schaffen das" har ju blivit legendariskt och det har ju också blivit väldigt omdebatterat. Att först så pratade man om en välkommen kultur i Tyskland och till och med Bildzeitung, som annars brukar vara rätt snabba på att kritisera, gick ut med en kampanj. Och varför de gjorde det står att läsa i din bok, eller en teori om varför det var så. Men... det har ju också lett fram till kanske alternativet för Deutschland och att för första gången sedan andra världskriget så sitter ett högerextremt parti nu i Bundestag. Så hon lever alltså fortfarande med sviten av Wir schaffen das, tror du?
Ja, men absolut. Och på något vis så... Det återstår ju att analysera valet och vad som egentligen hände. Men nu stiller vi oss blinda på att CDU i det här fallet och Merkels parti fick 32,9% i valet. Det är alltså ett nästan rekorddåligt resultat. Men man glömmer lätt bort att så sent som i augusti så låg CDU på 40%. Så vad hände de här senaste 5 veckorna? Och det som jag hörde Angela Merkel själv säga på en presskonferens efter valet, och det tror jag ligger mycket i, det var att det var ju den enda tv-duellen mellan henne och utmanaren Martin Schulz ägde rum 3 september. Och för första gången vann Merkel en sån tv-duell. Och då var det liksom ställt, då var så att säga valet kört. Alltså Schulz kunde inte längre utgöra något hot. Och då när kanslerfrågan så att säga var avgjord, då kom frågan upp, ja, vilka ska då? Då riktades intresset mot de andra partierna. Och där fick Alternativ för Tyskland, AfD, då chansen att spela ut sin politik. Och när jag var på valmöte med dem, då var det som om det vore 2015, det vill säga öppna gränser, totalt kaos och så vidare, vilket ju inte är längre. Men de målade upp den bilden och var väldigt framgångsrika i det.
Men hennes reaktion på det som hände 2015 var väl också, alltså om man tänker på henne som person eller som hennes politikerstil, var ju också en nyhet, för att hon reagerade ganska snabbt.
Ja, det var ju, det sägs ju alltid om Merkel att hon tvekar och tvekar och tvekar och bestämmer sig när saken egentligen har bestämt sig av sig självt. Det har ju hon fått, den kritiken har hon ju alltid fått höra. Och att det kan ta lång tid för henne att fatta beslut har hon ju själv medgivit att det hör till hennes stil att väga för och emot och vara väldigt noggrann. Och då är det ju hennes medarbetare som arbetar väldigt hårt och lägger fram argument för och emot, och sen så fattar hon ett beslut. Men det finns ju 3 tillfällen ändå där hon har fattat snabba beslut. Det ena var ju det här med Helmut Kohl 1999, och hon skrev det här berömda brevet till Frankfurter Allgemeine där hon sa att CDU måste kapa trossarna till Kohl. Och det andra var då efter Fukushima där Merkel svängde 180 grader i loppet av några dagar i en så central fråga som kärnkraften. Och sen då flyktingkrisen som ju blev väldigt akut då, den här berömda fredagen 4 september när flyktingarna är på väg till den österrikiska gränsen och Orbán ser till att bussa flyktingar till gränsen från hela Ungern. Och då finns det ju inte utrymme för någon tvekan, utan då måste man fatta ett beslut snabbt. Och den förmågan har hon ju också. Och sen var ju inte världen sig lik efter det beslut som hon och den österrikiska kanslern fattade den 4 september, att inte stänga gränsen. Och då var ju den här Dublin-överenskommelsen var ju så att säga officiellt satt ur spel i och med det. Och det uppstod en helt ny situation och där man talade om behovet av en europeisk lösning, men det var ju bara Tyskland, Österrike och Sverige vid den tidpunkten som egentligen var beredda att ta emot flyktingarna i större utsträckning. Det beslutet kom ju till väldigt hastigt, men det fick ju väldigt långvariga konsekvenser som vi lever med än idag. Och just den här sprickan i Europa mellan de, alltså Ungern, Tjeckien, Polen och Slovakien och så vidare som då så starkt vänder sig mot en det man kallar för en europeisk lösning. Och jag tror att då har man anklagat Merkel för att agerat på egen hand och ställt dem inför fait accompli. Men jag tror inte att de hade varit mer benägna att ta emot flyktingar om processen hade varit annorlunda, utan där skyller man på Merkel.
Hon blev en syndabock, kan man säga. Mm. Men för att gå tillbaka lite i hennes karriär, för du skriver inte bara om de senaste åren såklart, som har varit präglade av ganska mycket jobbigheter och motgångar. Men du börjar ju med, eller du har ju också ett kapitel där du skriver om hur hon är som privatperson, i den mån man vet det, eftersom hon är ganska hemlighetsfull. Men där känns det ju som att hon går väldigt mycket på rutiner, vad hon alltid har gjort. Hon åker till samma platser på påsk och på samma platser till jul och sådär. Och det ligger ju i linje med att hon är en väldigt övertänkt, lugn, saklig person kanske. Men en annan sak som jag funderade på när jag läste din bok är att, för du skriver att hon har sluppit Die Ochsentour, alltså oxturnén, eller om man skulle säga på svenska. Men vad är The Oxen Tour helt enkelt?
Ja, den finns i Tyskland och den finns ju i Sverige. Det är det här att du ska göra karriär inom ett parti, så får du börja ungdomsförbundet och så får du jobba där. Och så fortsätta i vuxen ålder så att säga, och kanske, vad ska man tänka sig, kommunalpolitik kan vara en häst att satsa på, statssekreterare kanske. Det är överhuvudtaget en väldigt oviss bana man anträder, och med oviss utgång. Och så kommer en kvinna som Angela Merkel, 35 år, och kommer från ingenstans och blir satt som minister av Helmut Kohl. Hon slapp hela det där. Och måste ha retat jämnåriga kollegor och vansinnigt, speciellt då när hon sen blir kansler, eller förlåt, partiordförande. Och de hade ju de här unga männen i CDU, de hade ju en hemlig pakt som bildades redan lite grann på skämt på 70-talet när de själva var ungdomsförbundare. Men den levde ju vidare och blev en, så att säga, realitet sen. Och de måste ju ha varit rasande på den här figuren som kommer, som sagt var från ingenstans, och gör den här raketkarriären. Och många av dem trodde ju att det är bara en parentes. Okej, det var en krissituation, hon blir partiordförande, kan dröja några år. Och sen så är hon väck, och då är någon av oss kanslerkandidat och kanske kansler. Men så gick det ju inte.
För du skriver också om det här med att Gerhard Schröder gjorde några misstag som egentligen hjälpte henne också framåt i karriären. Behöver man ha tur om man är en politiker som Angela Merkel?
Ja, det tror jag. Alla behöver ha tur, och även en som ska bli förbundskansler behöver en massa tur. Men det är klart, ibland säger man att tur förtjänar man. Och det kan man säga att Angela Merkel har ju inte tagit sig an det här med något lättsinn, utan hon har ju verkligen alltid arbetat väldigt hårt och varit, som jag ser det, också väldigt ödmjuk inför uppgiften. Hon var ju väldigt rädd när hon blev minister då 1991, att hon som totalt oerfaren skulle dra ministeriet i vanära och göra bort sig, och så att hon arbetade extremt hårt då. Så, och så på det viset så förtjänar hon ju tur. Och samtidigt kan man också säga att, och det gäller ju lite grann för Tyskland, och om man nu säger att Tyskland idag står väldigt starkt i Europa, så beror det ju, okej, det beror till del på vad man har gjort i Tyskland, men det beror ju väldigt mycket också på andras svaghet. Och det kan man ju också se Merkels framgång, eller CDUs framgång, att CDU har hållit sig vid makten nu sedan 2005, beror ju också på att ett parti som SPD, de tyska socialdemokraterna, alltså har ju haft en enorm kris ända sedan Schröder förlorade valet. Som inte övervunnen än, tvärtom. Den kanske bara är någonstans mitt i. Men det har ju klart också gynnat Merkel. Mm.
Du var inne på det här med Pacto Andino, som den här hemliga pakten hette, mellan CDU-arna, CDU-männen handlar det om. Och överhuvudtaget det här med att hon är en kvinna i CDU som är så starkt dominerat av män. Hur har det varit för henne som politiker?
Ja, men det har hon ju vid olika tillfällen sagt. Att till exempel när hon kommer till Bonn då, som ung kvinna, hon är yngst i regeringen, och det huvudtaget är ju ett parti då som var och fortfarande är manligt dominerat. Jag kommer ihåg, jag var på partikongressen i Essen för ett år sedan, och man sitter på pressläktaren bakom, då ser man en skog av mörka kostymer, det är så fortfarande. Men hon var ju, man kan säga att hon var van när hon kom, för att när hon hade arbetat på Vetenskapsakademin i Östberlin så läste jag någonstans att hon var enda kvinna. Jag har inte vågat använda den uppgiften i boken, för jag var, men alltså den Vetenskapsakademin var uppenbarligen väldigt manligt dominerad. Så hon var van att arbeta med män. Hon har aldrig heller, det är också det ovanliga att hon har aldrig gjort ett nummer av, nästan aldrig, att hon är kvinna. Hon kallar sig förut inte för feminist. Det var ju, hon hade när Tyskland var G20-ordförande, så hade de i våras i Berlin och sådär samman, alltså med kvinnor bara. Det var Trumps dotter var där och Christine Lagarde och så vidare. Och då var det program, moderatorn då frågade, ja ni som sitter här vid panelen, hur många har vi vill kalla er feminister? Och Lagarde och alla de där räckte upp handen blixtsnabbt, men inte Merkel. Och så frågade, men fram Merkel, varför? Nej, men jag vill inte, det är feminister, det är de som har gjort banbrytande gärningar och banat väg för oss, men jag vill inte stå här med lånta fjädrar och sådär. Men hon har aldrig spelat det kortet. Nej.
Stort tack, Jan. Det var allt för Tysklandspodden för den här gången. Gäst var alltså journalisten och författaren Jan Levenhagen som pratade om sin bok Kanslern som kom in från kylan. Den här podcasten produceras av Tintenfisch Media AB för Goethe-institut Stockholm. Håll utkik, snart kommer nästa avsnitt.